kan utveckla, och det är den andliga. Och kanske är det just den som utvecklas när Orvar och jag talas vid någon gång emellanåt. Han är en röst från min pappas generation som frågar hur jag mår, och det gör mig gott. Det har betydelse för den andliga förmågan, den som spirar inom mig. Det räcker med frågan. Jag behöver inte några svar.
Författaren, journalisten och föreläsaren Mats Bjurbom i Tankar för dagen i P1. Nu nyheter, klockan är 9.
I Bulgarien har 75 personer som bor på illegala äldreboenden räddats efter att ha utsatts för omfattande vanvård. Det rapporterar Bulgariens nationella nyhetsbyrå BTA. Ägarna ska ha hyrt ut rum för 4 000 kronor i månaden. Och enligt de bulgariska myndigheterna ska de boende ha blivit misshandlade, bundna och sövda och låsts in i smutsiga rum. 5 personer har gripits och en utredning om kidnappning, våld och vanvård har inletts. Sverige. Sommar betyder sol och semester för många, men det är också en tid då svenskarna drar på sig mer lån för att ha råd med alla utgifter. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Hushåll tenderar att ta mer lån inför sommarsemestern. Det är en tydlig säsongsvariation här. Vi har ju också ställt frågor till hushållen inför den kommande sommarsemestern här om man planerar att ta lån eller misstänker att man kommer behöva ta lån. För då är det ju så många som 11% som svarar att ja, så är det.
Och hur tänker du kring den siffran? Den låter ju väldigt hög.
Ja, nej, men det här är ju problematiskt för svensk ekonomi befinner sig ju sedan en tid tillbaka i en lågkonjunktur. Och det är ju exceptionellt osäkra tider nu på många plan. Och vi vet inte hur det här kommer slå mot svensk ekonomi och mot svenska hushållsplånböcker. Så det rationella nu kanske snarare är att bygga upp en rejäl buffert, hur tråkigt det än låter.
Svenskarna är ett resande folk och vi brukar hamna i topp bland andra europeer när det gäller utlandsresor. Och 2 nya undersökningar från resebolaget TUI och storbanken Nordea visar att runt 4 av 10 planerar att resa utomlands framöver.
Ja, men det är många olika anledningar. Dels är det vädret, det är kallt och jobbigt.
Säger resejournalist och redaktör Viggo Kavling på dagens PS i Ekonomi Ekot Extra.
Sen har vi en väldigt lång tradition av att åka på charterresor. Och sen så, senaste åren så eldas det här på av sociala medier. Så att man har gjort tester då. Ta en bild på din nya diskmaskin, 5 likes. Ta en bild när du är på en kryssningsbåt med en drink, 50 likes.
Moa Langemark igen.
Det här är ju klurigt för att barn och unga idag har nog lite annan inställning till resande och en annan förväntansbild som de får till sig från vänner, från sociala medier. Men ett viktigt budskap här är ju då att det är viktigt att man pratar med sina barn om pengar och de förutsättningar som man har i sin familj.
Reporter Hanna Malmodin. I samband med branden på Konstakademin i Stockholm tidigare idag fick delar av konstsamlingen flyttas till den intilliggande regeringsbyggnaden Rosenbad. Ingen person kom till skada, men enligt polisen är det oklart om någon konst skadades i samband med branden. Det var Ekot klockan 9 som presenterades av Veronica Mitrevska. Vill du höra fler nyheter från Ekot, poddar eller program så hittar du allt i appen Sveriges Radio Play.
P1, Sveriges Radio.
Fanns det en duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa.
Möt nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
Lycka för mig är i livet på språng på något sätt. Mm. Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8 nyheterna i P1.
Radiokorrespondenterna Kina, Mellanöstern och Ryssland ger varje vecka de senaste analyserna och fördjupningarna som inte alltid får plats i de vanliga nyhetssändningarna. Allt kan man lyssna till när man vill i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Och nu ytterligare en podd med internationellt fokus. Över till Parisa Höglund.
Europeiska höjdare minglar på säkerhetskonferens i Singapore för att ta större plats på världsscenen. Men kan Europa hävda sig mellan Kina och USA och bli en militär spelare att räkna med i Asien? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in på förmiddagen den 3 juni. Jag anropar Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent på en gång. Hej Andreas.
Hej Parisa.
Du Andreas, det blev stor dramatik i Nederländerna nu här på förmiddagen. I samma stund som vi spelar in så utspelade sig en politisk dramatik där. Regeringen står inför kollaps. Kom det här som en blixt från klar himmel eller?
Nej, inte riktigt. Vi har ju invandringskritiken Geert Wilders i Nederländerna som har flaggat lite för det här. Han har ju försökt driva en betydligt hårdare, striktare migrationspolitik och inte riktigt fått gehör för den politiken som han vill se då av de andra partierna i en väldigt brokig regeringskoalition i Nederländerna. Och han har då lagt fram en 10-punktsplan för en striktare migrationspolitik och sagt att om inte jag får stöd för den här planen så hoppar jag av. Och det var det här avhoppet som kom då i morse, att Geert Wilders gick ut på plattformen X och sa att han lämnar regeringskoalitionen.
Han satt alltså hårt mot hårt helt enkelt?
Ja, det gjorde han, och det har ju varit ett brokigt samarbete alltså med Geert Wilders frihetsparti, sen var det liberala, högerliberaler, det var konservativa och sen också ett bondeparti som har suttit i regering i 11 månader. Det var ju svårt att få till den här regeringen efter att Geert Wilders parti blev det största partiet i det nederländska valet. Så att det här var lite på gång kan man säga att den skulle falla, och nu så ser det ut som att man då går mot ännu ett nyval i Nederländerna.
Pågående alltså. Vi kommer få följa dig i nyheten Andreas för att få höra det senaste, och sen kanske det blir tillfälle att ta upp ämnet Nederländerna och politiken där i ett senare avsnitt av Europapodden. Vi skulle ju faktiskt prata om något helt annat idag. I takt med att USA distanserar sig från Europa så har européerna insett att man måste skapa nya band till och vara mer närvarande i Asien. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. I slutet av förra veckan invigdes nämligen den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue i Singapore. En konferens som historiskt varit ett forum för diplomati och samtal på hög nivå. Och Europa var den här gången närvarande i allra högsta grad. För att prata om det här ska vi säga hej till Axel Kronholm, radions Asienkorrespondent. Premiär i Europapodden är det. Hej Axel.
Hej Parisa.
Du Axel, du var ju på plats. Ge oss en bild av den här extraordinära europeiska närvaron i Singapore.
Ja, men jag tar konferensen lite kort först. Alltså, det här är ju Asiens största försvarskonferens. Och det är ett väldigt stort säkerhetspådrag när man ska in där. Det är så att taxichaufförerna i Singapore suckar när de får en körning dit. För att de vet att ja, men då måste bilen åka igenom massa extra kontroller och den ska sökas igenom och sådär. Men det är förståeligt, för väl inne i det här lyxhotellet där konferensen hålls, där rör sig och minglar alla rätt fritt. Alltså generaler, ministrar, presidenter och journalister. Förra året när jag var där så råkade jag hamna bredvid Filippinernas försvarsminister i pissoaren. Så det finns ju liksom alla är väldigt tillgängliga på många sätt där. Och så för regeringar är det förstås extra intressant att vara där och kunna maxa möten på kort tid. Och som du sa, stor europeisk närvaro. Alltså Emmanuel Macron från Frankrike öppningstalade. Jag tror att det är första gången i konferensens historia som en europeisk ledare håller det här öppningstalet på fredagskvällen. Också Kaja Kallas var där, EUs utrikeschef. Tysklands arméchef, det var försvarsministrar från Finland, Sverige, Litauen, Nederländerna, ja, och så vidare. Och i de flesta av de här delegationerna så ingår ju också representanter för försvarsindustrin i de här länderna.
Mm. Det låter lite grann som Folk och Försvar här uppe i Sälen där alla samlas på Högfjällshotellet.
Jag har aldrig varit på den faktiskt, men jag vågar gissa att den här, det kanske är lite mera guldkant på Shangri-La-dialogen.
Så
men,
kan det nog vara. Det kanske inte är bricklunch i en stor matsal där man står bakom försvarsministern. Så kan det nämligen se ut i Sälen. Men okej, okay, om vi återgår till Singapore. Var det större europeisk närvaro än vanligt den här gången?
Ja, men det var det, absolut. Den här, så här många försvarsministrar från europeiska länder har jag inte sett där tidigare. Och som sagt, att Macron höll det här öppningstalet, det var tydlig symbolik i det.
Och det är ju den indopacifiska regionen som är central på den här konferensen. Axel, berätta, vad är det för område som ringas in där?
Ja, det är ju de två världshaven, alltså Indiska oceanen bort mot Stilla havet. Så egentligen liksom från Afrikas östkust och bort till Stilla havsöarna och närmar oss USA. Liksom. Så det är ju en väldigt stor region som omfattar många stormakter.
Just det, både Kina och USA har intressen där. Och om vi då ska lyssna lite på Emmanuel Macrons öppningstal så uppmanade han till att bygga en ny speciell relation mellan Europa och den indopacifiska regionen.
Let's work very closely on defense, security and all the building block of our value chains to be sure that we de-risk our model. Let's work to have as well trade cooperation, new trade agreements, because if between EU and the Trans-Pacific countries, we have such an agreement. It's extremely powerful for the rest of the planet.
Inte nog med att han pratade engelska där, Macron. Han lät också lite grann som en robot i den här inspelningen. Men det han sa var ju, låt oss samarbeta om försvar, säkerhet och låt oss samarbeta i nya handelsavtal. När vi gör det har vi en allians som kan bli kraftfull för resten av världen. Axel, det har ju beskrivits som att Macron i det här talet markerade tydligt, flyttade fram positionerna för Europa i Asien. Hur skulle du säga att det märktes?
Jo, men det här var ju ett bra exempel, den här biten som ni spelade upp. Alltså han ville ju beskriva liksom Europa som ska kunna stå på egna ben i den här regionen mycket mer och vara en egen självständig aktör och inte bara gå USAs ärenden eller för den delen söka konflikt med Kina. Och han talade ju här om ett nytt europeiskt engagemang i regionen när det gäller gemensamma militärövningar, tekniksamarbeten och att handla mer, också då handla med vapen, alltså försvarssamarbeten. Och målet, så som han beskrev det, handlar ju om strategisk autonomi för både Europa och den här regionen, alltså möjligheten för de att kunna styra och fatta självständiga beslut över sin egen säkerhet. För i det syftet så behöver man samarbeta för att liksom inte då göra sig beroende av antingen USA eller Kina, utan att kunna stå på egna ben.
Mm. Det här fick vi ju en del uppmärksamhet. Hur landade hans budskap där på konferensgolvet?
Jo, men bra tror jag. Alltså, det här är ju något som, ska man säga, de här länderna i regionen. Nu var ju inte Kina närvarande i år. De hade väl säkert haft en del att invända. Men i övrigt så är det här någonting som tror jag landar väldigt väl hos länder i Sydostasien och i den större indopacifiska regionen också. Man vill gärna ha den här typen av band till Europa. Och jag menar, i Asien finns ju samma vilja att diversifiera nu som det finns i Europa i ljuset av Donald Trump och handelskrig och så vidare.
Mm. Andreas, Macron företräder ju Frankrike förstås, men också Europa och EU, även om EUs utrikeschef Kaja Kallas själv var på plats. Är EU med på att Macron representerar unionen på den här scenen? Och ligger hans budskap i linje med det EU vill?
Ja, nej, men jag tror att det här stora budskapet om att man söker närmare samarbete på flera olika områden. Det ligger ju väl i linje med vad Europa generellt vill se trots allt. Och tittar vi på EU och handelsområdet så är det definitivt ett sätt att möta Donald Trumps handelskrig. Att man söker andra handelspartners och inte minst då i Asien, och där har EU varit väldigt aktivt. Man hoppas till exempel på ett avtal med Indien redan i år. Man förhandlar med Thailand, med Indonesien, med flera länder. Så att det är ju ändå någonting som EU delar med Macron. Sen handlar det ju också om för både Macron och EU att stå upp för internationella regler. Som Macron själv sa, att det handlar om det internationella systemet med en regelbaserad världsordning som vi har byggt upp sedan andra världskriget, och det här måste vi försvara, det står på spel just nu. Och det är ju såklart också viktigt för EU, som i sig är en internationell organisation som bygger på respekt för gemensamma regler. Sen om vi tittar på säkerhet, ja, där handlar det ju dels om att man söker stöd för EUs linje när det gäller kriget, Rysslands krig mot Ukraina, det vill säga att det är Ryssland som har startat kriget, och söka stöd för att stödja Ukraina och inte minst att pressa Kina att inte stödja Ryssland. Och om vi pratar om säkerhet och militära satsningar, det är klart att det är ju främst en fråga för NATO. Men där ändå Asien spelar en allt större roll. Om vi tittar på de här senaste året skulle jag säga, jag har varit på ett ganska stort antal NATO-möten. Där har det blivit ganska vanligt att NATO trots allt bjuder in asiatiska länder. Japan, Sydkorea, även från Oceanien och Australien. Deras ministrar har varit med i delar av möten. Så att det, och man också inom NATO beskriver Kina som ett allt större militärt hot, och det är ju såklart pådrivet av USA, men det är ändå någonting som NATO som helhet ställer sig bakom.
Kan man då säga att man försöker skapa de här allianserna genom att hålla Kina utanför, men att dra de här andra asiatiska länderna närmare till sig?
Ja, det kan man säga, och det är att man lägger ju också mer fokus på, alltså, hotet från Kina kopplat till Taiwan, som inte minst USA ser som kanske det där USAs stora fokus ligger, och därmed blir det också en större fråga för NATO. Det har vi ju sett i deklarationer de senaste åren, att man har allt mer ett skarpare tonläge i skrivningarna när man pratar om Kina.
Just det, och den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth var ju också på plats. Han höll ju ett tal där han faktiskt riktade en del, ja, han riktade väl udden mot Kina och försvarade Taiwan, Axel.
Ja, det kan man minst sagt säga. Men också det jag tyckte han gjorde som var intressant var att han uppmanade ju ledarna i rummet, och alltså länderna i Asien, att titta på Europa som förebild när det gäller försvarsutgifter. Han lyfte fram hur Donald Trump har fått Europa att höja sina försvarsanslag och sa då att det bör ni också göra. Och han sa att it doesn't make sense om Europa satsar mer på försvar och ni som står inför ett ännu större hot i form av Kina då inte gör det.
Jag tänkte faktiskt på det Andreas, Pete Hegseth sa också ungefär, det låter kanske otroligt att jag säger det, och så försvarade han Europa för att Europa har, eller flera länder i Europa har rustat upp. Det där att USA helt plötsligt berömmer europeiska länder efter en tid av, ja, en lite annan retorik.
Ja, men jag tänkte säga det, det är inte riktigt så det brukar låta kanske när amerikanerna pratar i Europa och till europeerna själva, utan då är det ju snarare verkligen kraftiga uppmaningar om att ni måste satsa mycket, mycket mer och att ni inte kan lita på att vi ska stå som garant för den europeiska säkerheten. Så att det här var väl, ja, lite ovanliga och betydligt mer positiva ordalag.
Även Sverige hör ju till EU-länderna med intressen i regionen, och försvarsminister Pål Jonsson var även han på plats. Och så här sa han om varför ett litet land som Sverige vill engagera sig i Asien.
We're sometimes asked why Sweden wants to increase our engagement into the Indo-Pacific region when we're facing such serious threats at home. The answer is simple. To improve our regional security, we need to commit to others' security. So when the rules-based order is challenged in one part of the world, it has consequences in other parts of the world too.
Alla pratade engelska i Singapore. tydligen. Även Paul Jonsson, som man är mer van vid att höra på svenska. Han säger att för att förbättra säkerheten här hemma behöver vi satsa på säkerheten på andra platser också. Axel, det här är ytterst en fight om världsordningen och Europas säkerhet, argumenterar ju då Jonsson. På vilket sätt menar Europa att säkerheten i Asien är sammanlänkad med Europas?
Men det var någonting som flera europeiska ledare återkom till i sina tal där. Och jag tänker att Macron uttryckte det lite som att vi både i Europa och i Sydostasien så hotas vi av stormakter som gör anspråk på andra territorier, som inte bryr sig om internationell rätt. Så att man har liksom en liknande hotbild i båda världsdelar. Men också att, jag menar, vi har Kinas stöd till Ryssland till exempel. Vi har nordkoreanska soldater som strider i Ukraina. För Asiens del är det en stor fråga där man oroar sig för vad är det Nordkorea kommer få i utbyte från Ryssland i form av militärteknologi eller annat. Och sen förstås har vi ju en möjlig krutdurk i Taiwansundet och i Sydkinesiska havet som kan potentiellt hota handelsrutter som är väldigt viktiga för Europa. Så att det är några exempel på varför de menar att det här är sammanlänkat.
Andreas?
Ja, men jag tror också att det i mångt och mycket handlar det ju om för européerna att göra en koppling mellan det som händer i Ukraina med Rysslands fullskala krig med Ukraina och koppla detta till Kina och Taiwan. Och just det, där har vi ju hört utrikeschefen Kaja Kallas, hon sa det i Singapore, hon har sagt det många gånger förr, att om du är orolig över Kina i ditt eget närområde, ja men då borde du också visa engagemang och vara orolig för Ryssland med våran konflikt som vi har i Europa, för de här är sammanlänkande. Och så det är ju också ett sätt för européerna att söka stöd, som jag sa, för sin linje att man borde backa upp Ukraina och visa motstånd mot Ryssland.
Mm. Och de här stora orden då från försvarsminister Jonsson, man kanske tycker att Sverige är ett litet land i världen, men i de här sammanhangen är vi inte en så liten spelare, eller hur?
Nej, men precis. Alltså, vi har ju ändå, för att vara ett så litet land, en ganska stor försvarsindustri, eller i alla fall en försvarsindustri som är ganska närvarande här i regionen. Alltså imorgon här i Bangkok till exempel så kommer thailändska flygvapnet att hålla en presskonferens tillsammans med Saab där man ska presentera den överenskommelse som man har förhandlat fram kring att Thailand ska köpa nya Gripen stridsflyg. Och även Filippinerna har ju tittat på att köpa Gripen. Nu vet vi inte riktigt om det blir så. Men så på det viset är ju Sverige en större spelare än vad man skulle kunna tro här borta.
Mm. Andreas, i Asien finns ju många länder med växande försvarsindustrier. Europa vill samtidigt bygga upp sin. Vad finns det för Europa att hämta i Asien?
När vi pratar om strikt försvarsindustri så kan Asien spela en betydande roll. För Europa ska rusta upp och det ska man göra kraftigt och man ska göra det snabbt. Och det där är riktigt svårt. Det tar tid att bygga upp en egen tillverkning igen efter att man under årtionden har dragit ner på tillverkning av ammunition och vapen och så vidare. Och där finns det flera länder i Asien, Sydkorea till exempel, som är stora aktörer som man kan samarbeta med och inte minst handla ifrån om man ska köpa vapen. Och man kan ju titta på det här exemplet att Europa, EU skulle stödja Ukraina med 1 miljon artillerigranater inom ett år som man slog på stora trumman och skulle göra som en stor satsning. Där lyckades man ju inte till en början. Man fick inte ihop 1 miljon artillerigranater eftersom man försökte tillverka det själv. Och det var ju först, som jag förstod det, som att när man väl började köpa utifrån, alltså från andra länder, och då sägs det att man bland annat köpte från just Sydkorea, då kunde man nå det här målet och man kunde leverera mer än 1 miljon artillerigranater till Ukraina. Så det här visar ju ändå på ett sätt att det är svårt att bygga upp den här egna tillverkningen inom Europa på så snabbt sätt som man vill göra, och då kan länder i Asien spela en roll.
Samtidigt har man ju pratat om att man måste värna den europeiska konkurrenskraften genom att bygga upp den europeiska försvarsindustrin. Mm. Alltså hur rimmar den här sonderingen av den asiatiska försvarsindustrin med den ambitionen att alltså stärka den europeiska industrin?
Jag tycker ändå att det rimmar hyfsat, och jag tycker att Macron, alltså den franska presidenten, sammanfattade ganska bra i sitt tal, att när han sa att vi vill samarbeta men vi vill inte vara beroende. Och det är ju tydligt så att Europa vill och behöver stå mer på egna ben säkerhetsmässigt. Det är någonting som USA har drivit under lång tid. Det är någonting som Donald Trump har krävt, att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och inte längre då förlita sig på USA. Så att det här måste ju Europa ta kliv framåt. Och återigen, Hegseth, den amerikanska försvarsministern, var ju väldigt tydlig med att han förväntar sig att Europa gör detta, och för att USA ska kunna fokusera mer på Kina. Sen så handlar det ju också om konkurrenskraft, som du säger, att man vill minska beroenden av enskilda länder när det gäller viktiga strategiska råmaterial och så vidare. Men det kan ju ske egentligen på två sätt. Ett sätt, det är egen tillverkning. Det tar tid att bygga upp, men det är definitivt en faktor. Men sen handlar det ju också om en mer diversifierad handel. Det vill säga att man inte köper av en och blir beroende av den, utan att man köper av flera. Man har större leveranskanaler, så att säga, där återigen Asien kan spela en roll.
Mm. Alla ägg ska inte vara i samma korg, helt enkelt.
Precis.
Det som man också talar om är ju mycket möjligheter till, alltså, samarbeten, och att samarbeta kring innovation och att utveckla nya vapensystem. Och då finns det ju flera asiatiska länder som ligger väldigt långt fram, till exempel Japan och Sydkorea inom drönare och robotteknik och AI och så vidare. Så det är ju också sånt som kan hjälpa den europeiska industrin att liksom bättra på sina produkter. Sen också vad gäller tillverkning, så är det ju intressant. Det finns ju, det är väldigt vanligt här i regionen med när det gäller europeiska försvarsaktörer, att man har liksom samtillverkning också i regionen här. Om vi tar ett svenskt exempel, så har ju Indien väldigt länge haft licenstillverkning på det svenska granatgeväret Carl Gustav. Och i fjol började Saab bygga en egen fabrik i Indien som liksom är helt Saab-ägd och som ska tillverka den senaste modellen av geväret där. Dels för Indiens marknad, men också för export till andra länder. Så där har vi en del av europeisk försvarsindustri som inte ligger i Europa utan som ligger i Indien.
Det är ett komplicerat pussel, låter det som, den försvarsindustrin i en globaliserad värld.
Ja, verkligen.
Nu har vi pratat mycket om industri och vapenaffärer, men visst handlar utbytet också på sina håll om konkreta militära samarbeten, Axel?
Ja, men det gör det ju. Och det är ju något som flera länder har pratat om. Alltså Frankrike till exempel förhandlar just nu med Filippinerna om ett avtal om fördjupat samarbete där man ska kunna öva med varandras försvarsmakter tillsammans. Men också Sverige har ju det här uttalat i sin strategi för regionen, att man ska överväga militära samarbeten där det gynnar Sveriges intressen. Och Pål Jonsson nämnde i sitt tal till exempel att man senare i år kommer att sekundera officerare till det som heter Indo-PACOM, som är alltså USAs militära högkvarter för den indopacifiska regionen. Så att det är ju, vad ska man säga, Sverige har ju sedan tidigare haft militär närvaro till exempel på Koreanska halvön, där i den demilitariserade zonen. Men det här, ja, det avtrycket växer nu, kan man säga.
Okej, så sammanfattningsvis så vill Europa ytterst bli en tyngre röst i Asien, både genom handel men också genom att visa sig som en trovärdig försvarspartner i regionen. Som ett alternativ helt enkelt till Kina och USA. Andreas, är det realistiskt att tro att Europa ska lyckas ena sig här? Att stå upp mot två väldigt tunga spelare som inte har några problem med att tala med en och samma starka stämma?
Det där är en väldigt bra fråga, och det är klart att förutsättningarna ser väldigt olika ut, som du säger. Alltså, det är klart att Kina och USA kan prata med mycket starkare stämma, för dem, det är bara enskilda länder. EU till exempel, EU 27 länder, NATO det är 32 medlemmar. Så full enighet, om vi kollar på Europa, den här fulla enheten finns ju inte om vi ser till relationen till Trump till exempel, där han har flera supportrar i vissa läger inom EU, eller om vi pratar om relationen till Kina och så vidare. Men sen skulle jag också säga, på det stora hela, att man ändå vill stärka Europas konkurrenskraft, att man vill bli mer oberoende. Det är ju tydligt ändå att man i EU går åt det hållet, och det är inte alltid så att det krävs full enighet bland medlemsländerna. Tittar vi på handelsområdet till exempel, så behöver man ju inte ha enhällighet för att teckna handelsavtal med Indien eller andra länder. Utan handel, det är ju, där har EU-kommissionen mycket egen makt och beslut fattas med majoritet.
Okej, så EU har ju de stora musklerna på handelsområdet, och det är där man försöker positionera sig?
Ja, framförallt det skulle jag säga.
Strategin då från Europa, att man visar ett nytt och större intresse för att engagera sig försvarspolitiskt i Asien. Hur mycket handlar det där om att blidka USA genom att liksom ställa upp på deras prioriteringar, Axel?
Jo, men delvis kanske det gör det. Jag tycker att det man har i alla fall hört från, alltså jag tänker på svenska regeringsföreträdare, om jag inte liksom minnet sviker mig helt och hållet, så är det lite så Ulf Kristersson har uttryckt det, eller hur?
Mm, att man...
Ja, det är det.
Precis.
Men det kan ju också handla om en sån sak som att man, som det vi har pratat om, att man vill diversifiera och skaffa sig andra partners än USA.
Mm. Och Andreas, det finns också en NATO-dynamik här. Det faktum att vi sitter ihop i försvarsalliansen.
Ja, det gör det. Och det är klart att USA är den klart största medlemmen i NATO, den viktigaste medlemmen i NATO, och det USA säger och vill göra med alliansen, ja, men då får man ofta de andra länderna med sig. Så om vi pratar om att man måste blidka USA och deras politiker, ja, men tittar vi på investeringar i försvar, det har inte bara att göra med Donald Trump, utan kanske framförallt för att vi lever i en osäker värld på hemmaplan så att säga i Europa, men det handlar ju också om att man ska blidka Trump och nå de här försvarsinvesteringsmålen som han vill se. Och likadant då om man pratar om med ökat fokus på Kina som USA ser som sin kanske viktigaste fråga, ja, men då blir det därmed också en viktig fråga inom NATO och andra NATO-länder som Sverige.
Ett Europa som försöker navigera alltså i en snabbt föränderlig verklighet och kanske söka sig längre bort utanför de europeiska gränserna. Innan vi slutar så vill jag faktiskt tillbaka till Emmanuel Macron. Han var ju inte bara i Singapore, utan han besökte bland annat också Vietnam, ett land som Frankrike historiskt haft komplicerade relationer med. Bland annat har Vietnam varit en fransk koloni. Axel, det besöket ledde ju bland annat till en lukrativ affärsuppgift.
Jo, det var mycket handelsdelegationer med där och många avtal som slöts. Airbus fick sälja flygplan, man slöt avtal inom järnväg och sjöfart och vaccin tror jag också. Allt möjligt var det.
Men det var ju ändå inte just den här affären som skapade rubriker efter det franska besöket och som gör att vi fortfarande pratar om det en vecka senare, utan det var ju såklart den här scenen som hela världen fick se när president Macron i stadsplanet, i regeringsplanet, får en oklar smäll i ansiktet av sin fru Brigitte. Andreas, du har gjort en analys på djupet av det här. Vad var det som hände?
Ja, jag vet inte om den är så jättedjup egentligen, men enligt Élysée-palatset och liksom de franska förklaringarna så var det ju, de beskrev det som ett ögonblick av närhet, någonting sånt. Och jag har tittat på den här videon om och om igen och tycker ju inte riktigt att det är inte ett slag i ansiktet, utan det ser ut mer som en liten knuff med båda händerna. Jag fick lite känslan av att, ni vet så här, en hund som hoppar upp och vill hälsa med båda tassarna rätt upp på en. Lite så där tyckte jag nästan det såg ut, och inte särskilt kraftfullt. Och sen är ju inte Brigitte, hon är ganska tunn person, så hon kanske inte är kraftfullare än så. Men inte liksom en hård smäll i ansiktet, tyckte inte jag det var. Sen var det ju uppenbart att hon inte var glad. Man kan ju se sen det som händer efteråt, att de ska gå ner tillsammans ner för trappan från planet. Och Macron sträcker ut armen så där som att, ja men här, kroka arm så går vi ner tillsammans. Och hon inte möter den inviten, utan går ner själv och håller bara i räcket vid sidan av. Och Macron står där med sin arm lite sådär stelt böjt, som om man har den i ett gips. Och så börjar han gå ner för trappan, och för varje steg han tar så låter han armen sjunka sakta tillbaka in mot kroppen igen. Så att det där såg ju väldigt, väldigt stelt ut, kan man lugnt säga. Och sen vid nästa nedstigning, nästa plan, de åkte ju vidare sen till Indonesien. Då var det ju en ny trappa och då krokade de arm igen, så att då såg de ut och var sams i alla fall.
Han finner sig rätt fort, Macron, när han inser att det står kameror och att han fotas och filmas. Och han vinkar lite grann där efter den,
ja,
där
men precis,
smällen.
Han börjar ju le. Dels så ser man den här liksom lite chocken och någonting väldigt oväntat händer. Han får de här händerna i ansiktet och sen så tittar han ut bara någon sekund senare och säger oj, dörren är visst öppen. Och så ser man ett stort leende och att han tar ett kliv in i planet igen. Och då ser man ju inte varken Brigitte eller Emmanuel. Och sen så ja, tar han det lilla lugna och börjar traska neråt.
Jag vågar ändå påstå att hade det varit omvända, att det var en man som liksom putslog sin fru i ansiktet, så hade det blivit stora rubriker. Men Axel, det här blev viralt även i Sydostasien.
Jo, ja, det har cirkulerat överallt på sociala medier och på alla nyhetssändningar.
Man pratade inte om uttryck för närhet där.
Folk tog ganska lätt på det här överlag. Det har inte analyserat sönder och samman riktigt. Men jag tyckte det var kul, som Andreas sa, när de landade i Indonesien. Då var ju Macron beredd där när dörren öppnade. Så han ger en liten tumme upp till de här presskamerorna innan han liksom börjar gå ner. Och man kan ju se att han har ett litet smil i ansiktet där också. Så att de hade nog förberett sig lite på hur de skulle ta den här exiten.
De hade stått redo där långt innan dörren öppnades.
Kan tänka mig det.
Välputsade och kammade. Okej, men med det säger vi tack för den här veckan. Axel Kronholm, radions Asienkorrespondent, med från Bangkok, och Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tidigare hörde vi också David Rasmusson, Polenkorrespondent. Therese Rosenvinge var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och i det allra senaste avsnittet av USA-podden får vi bland annat en bakgrund till konflikten mellan Donald Trump och Elon Musk.
Det här är en öppen strid som stegrades blixtsnabbt, och det här är ju något som många har spekulerat i att det skulle hända förr eller senare. Att de här två väldigt starka personligheterna skulle inte kunna dra jämnt hur länge som helst. Och nu kan man ju konstatera att nu är det slut mellan Trump och Musk.
Washington-korrespondenten Gina Lindberg. Lyssna på hela avsnittet, nytt avsnitt ute nu i Sveriges Radio Play. Och där får du även höra Sara Stenholm och Roger Wilson. Nu om en fågel som har för vana att spetsa sina byten på taggarna i buskar och snår. Tillsammans med författaren Thomas Bannerhed får vi nu träffa en vacker jägare iklädd banditmask, nämligen Törnskatan. I programmet läser också Reine Brynolfsson nyskrivna fågeltexter av just Thomas Bannerhed.
Nu blir jag faktiskt lite upphetsad här, därför att i kikarens fokus har jag toppen av en slånbärsbuske, och i klykan där sitter en törnskata och är alldeles underskön i det här ljuset. Det är ju en fågel som man kanske inte tänker så mycket på, ganska tystlåten figur, men när man får syn på den så här, ofta just i någon taggbusktopp, så märker man att solen liksom lockar fram färgerna ur fjäderdräkten. Och det som med blotta ögat kan verka vara en ganska oansenligt brunaktig fågel visar sig ju här i kikarskärpan vara en smärre sensation. Vad ska man kalla den här färgkombinationen? Och den här rödbruna ryggen och gässan och nacken som är så jämngrå men liksom stöter i blått nära på. Och nu vänder den upp här mot solen och sätter sig rakt, alltså hela bröstet i ljusrosa. Mot den här späda grönskan i slånbärsbusken. Ja, skönhet är väl ordet.
taggbuskar och magermarker ville Törnsgatan ha, där björnbär och slån, hagtorn och vildrosor trivs. Snår och snärrig ska det vara. Så sitter den där i sin busktopp på någon telefontråd eller annan utkikspunkt och inväntar sitt byte. Viftar och knycker med stjärten. Får ner på marken när något ätbart dyker upp. En jägare är vad du är. Med banditmask för ögonen och till och med en liten rovfågelkrok på näbben. Törnsgatan är inte mycket större än en sparv, men kan ta både smågnagare, ödlor och fågelungar. Fast helst av allt fångar den nog skalbaggar, humlor och vårtbitar som den har för vana att spetsa på taggarna i någon buske. Snart blir där ett helt litet skafferi som kommer väl till pass de dagar när regn och rusk gör insektsjakten hopplös.
Slaktarfågel kallas den till och med i England, och det låter ju kanske inget vidare. Och ganska långt ifrån den här försommaridyllen vi står i. Man kan faktiskt se den även jagandes småfåglar. Och det är nog inte för att den tycker det är kul, utan för att den helt enkelt kan tänka sig att äta upp dem. När hungern har karvat i Törnsgatan tillräckligt länge. Så att om man med rovfågel menar någon som äter kött, då kvalar nog Törnsgatan in där. Hela förmiddagen här har vi översköljts av lärksång. Men Törnsgatan gör inte så mycket väsen av sig. Utan det är ju en mer stillsam skönhet vi har framför oss. En riktig soldyrkare. Så att det är nu när solen kommer fram här som den vill upp på en utsiktsplats. Och det beror ju på att den jagar större insekter som flyger när solen skiner. Och om man tänker på vad den heter, så kan det faktiskt underlätta möjligheten att få syn på den. Den gillar törnen och taggar. Och skata. Det hör faktiskt ihop med ett gammalt ord som är skate. Och betyder just topp eller spets. Så att ofta ser man den sitta just i toppen av en buske så där och speja efter större insekter.
Nu har vi öken.
Ja, som för att förhöja försommarstämningen ytterligare så ropar öken här. Och vi har hört det nu, skulle jag våga påstå, från alla fyra väderstrecken den här förmiddagen.
Ja.
Och det borde väl ge en viss trygghet även åt den mest skrockfulle. Därför att det där med gök och väderstreck har spökat för människan, speciellt förr i tiden. Det gäller att höra den från rätt väderstreck, nämligen eftersom den spår om vad som ska hända under året. Nu ska vi se, nu kände Törnsgatan sig för iakttagen och flög upp här en 30 meter bort, satte sig lite högre upp i en halvdöd sälj. Och det gjorde den väldigt rätt i, därför att då kan jag fortfarande stå och beundra den, därför att säljen har så glest lövverk. Det är ju annars problemet när man kommer in i maj och juni, att alla löv liksom döljer fåglarna för oss nyfikna människor. Men här har vi den. Och det är ju hannen vi står och beundrar här nu i sin sparsmakat anslående fjäderdräkt. Honan däremot ligger antagligen på ägg, skulle jag tro. Hon är lite mer alldagligt bruntonad. Och med det vattrade bröstet kan hon faktiskt påminna lite grann om just en gökhona.
Och boet brukar den bygga i en sån här snärjig buske som vi har framför oss här på bägge sidor om den lilla grusvägen. Och det verkar som att den delar bostadskvarter framför allt med några pilfinksfamiljer. Pilfinkarna sitter här och tjatar om sin käpp hela tiden. Käpp, 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 käpp. Man skulle kunna gå fram lite och se om man ser det liksom från andra.
Ska vi göra det?
Törnsgatan har varit ända nere i södra Afrika. Kommer till oss sent på våren. Men när slånen blommar sitter han åter spejande från sin toppkvist i hemmahagen. Som om han aldrig hade lämnat den.
Och att den har blivit mig så kär genom åren beror faktiskt inte bara på utseendet utan för att jag ofta möter den på två platser som jag tycker väldigt mycket om. Både på Fårö på Gotland och här på Lovö i Mälaren där vi är nu så är den lite grann av en karaktärsfågel. Den har liksom en dragning till det här ålderdomliga, småbrutna odlingslandskapet. Och den dragningen delar den nog med undertecknad, får jag tillstå. Så att den trivs verkligen här lika bra som jag.
Jag stannar i skogsbrynet 30 meter ifrån, ställer upp kikaren så försiktigt jag kan. Ljuset faller in snett från sidan. Jag blir stående och bara tittar. Förundras över hur vacker den här fågeln är. I 5 minuter får jag ha honom för mig själv, där han sitter i den flödande solen. I 5 minuter glömde jag att världen fanns.
Sist här Reine Brynolfsson och med ute på den här fågelskådningen var också producent Emmy Bergqvist. Vill du komma i kontakt med redaktionen så går det bra att skicka e-post till BBV, alltså förkortningen på Bannerhetsbevingade vänner, snabel-a-sverigesradio.se. Nästa bevingad vän på tur om en vecka, ja det är Trastsångaren.
Den amerikanska artisten Jane County betraktas med all rätt som en pionjär, en banbrytare och en levande legend. Men så tände hon också på gränserna mer än många andra. Lyssna på STIL om världens första transsexuella rockstjärna, Jane County, när du vill i Sveriges Radio Play.
Och nu från tidigare idag, här är dagens dikt.
Det är ett faktum att jag aldrig har gått vidare från något överhuvudtaget. Min inre organisation består numera av tiotals olycksplatser där olika traumatiserade versioner av mig, den yngsta 5 år gammal och den äldsta 34, är febrilt sysselsatta med att gå snävare. Varje dag när teet är klart ringer jag i en liten klocka för att påkalla deras uppmärksamhet. Under 20 minuter äter de smörgås och läser korsord och samtalar lite med mig och varandra innan de sätter på sig hjälmarna och knäskydden igen och beger sig tillbaka till sina respektive smärtpunkter.
Sist ut den här veckan med juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson, blev en dikt från hennes nya bok Tomhet och ömhet, utgiven i vår på förlaget Ellerströms. Efter dikten hörde vi Prelude av Max Agnas, och det var Max Agnas trio som spelade. Har du missat några av de dikter Isabella Nilsson läste i veckan, så kan du söka upp dem i appen Sveriges Radio Play eller på Dagens Dikts hemsida, där du kan lyssna på dem så många gånger du vill, upp till ett år. Dikt och musik finns kvar i 30 dagar.
Nu följer en utförlig prognos om både land- och sjöväder, och jag säger god kväll SMHI.
Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Vi har ostadigt väder där regn eller skurar tidvis berör landet. Temperaturen ligger på den normala eller till och med under den normala för årstiden. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor i ostligaste Svealand och på norra Gotland. Prognos fram till imorgon kväll, Götalands fastland. Ökande molnighet följt av regn som sprider sig norrut över området. I natt 5-10 grader, imorgon 11-16. Mest svag vind som imorgon eftermiddag i västra Götaland ökar en aning. Öland och Gotland, mest molnigt och lokalt någon skur. Natttemperatur omkring 10 grader. Imorgon utrymme för en del sol, men under eftermiddagen drar nya skurar in västerifrån som i nuläget ser ut att nå Gotland framåt kvällen. Dagtid 13-18 grader och sydlig eller sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Hela Svealand, varierande molnighet och i Värmland och Dalarna någon skur. Nattetid mellan 5-10 grader, i norra Dalarna 0-5. Imorgon ökande molnighet söderifrån följt av regn eller skurar. Fram på dagen 12-17 grader, högst i den östra delen, och mest svag vind. Hela södra Norrland, i norra och östra Jämtland samt Ångermanland skurar som i natt drar bort norrut. I övrigt uppehåll och på många platser uppklarnande. I natt 3-8 grader, i fjällen 0-5. Imorgon först rätt soligt, men under dagens gång breder mer moln ut sig. Och på eftermiddagen i södra Jämtland och Härjedalen skurar. Fram på dagen 13-18 grader, högst i kustlandet, och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Västerbottens län, mycket moln och över främst inlandet och fjälltrakterna regn eller skurar. Natttemperatur 3-8 grader, i fjällen 0-5. Imorgon uppehåll och från eftermiddagen uppsprickande molntäcke. Dagtid 10-15 grader. Vinden vrider till väst eller nordväst och blir på kalfjället tidvis frisk. Norrbottens län. Även här regn eller skurar som rör sig norrut i fjällens högterräng med inslag av snö. I natt 3-8 grader, i fjällen 0-5. På morgondagen i fjälltrakterna fortsatt 0-5 grader, annars 5-10. I kustlandet och Tornedalen lokalt upp mot 15. På kalfjället nordvästlig vind som blir tidvis frisk. I övrigt mest svag vind som vrider till väst eller nordväst med början västerifrån. I början på nästa vecka väntas det ostadiga vädret hålla i sig med tidvis regn eller skurar. I Götaland blir det även blåsigt väder med friska till hårda västliga vindbyar. Från mitten av veckan väntas varmare luft ta sig in över landet. I södra halvan av landet stabiliseras vädret av ett högtryck, medan norra halvan tidvis berörs av regn eller skurar. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 17 grader, Göteborg och Karlskrona 16, Malmö 18, Kalmar 20, Visby och Norrköping 18, Jönköpings flygplats 16, Karlstad 15, Gävle och Mora 13. 13, Sundsvall 15, Östersund 10, Storlien Storvallen 6, Umeå, Vilhelmina och Luleå alla 12, Jokkmokk 13, Kiruna 14 och Kattejokk 9 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 21 grader och uppmättes i Oskarshamn. I övriga Europa har Oslo, Helsingfors, Riga och London alla haft som högst 18 grader, Paris 20, Nice och Berlin 24, Wien 27, Warszawa 22, Kiev 32, Moskva 27, Malaga 28, Rom 32, Belgrad 33 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 39 grader och uppmättes i Sevilla i Spanien. Med det går vi över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Regn eller skurar har förekommit på många håll i landet då ett lågtryck rört sig norrut över Skandinavien. I Götaland har nordkoster i Bohuskusten fått 10 mm och Växjö drygt 2. I Svealand fick Höljes i nordligaste Värmland 26 mm, vilket är landets högsta notering. I övrigt fick Kristinehamn i Värmland 19 och Stora Spånsberget i södra Dalarna 17. I södra Norrland rapporterade Nordrön i Jämtland också 26 mm, Föllinge i Jämtland 24 och Klövsjöhöjden i södra Jämtland 23. Och i norra Norrland uppmätte Naimakka i nordligaste Lappland 17 mm, Gäckvik i mellersta Lapplandsfjällen 16 och Piteå 14,5. Då går vi över till sjöväder. Ett lågtryck rör sig norrut över norra Skandinavien och följs imorgon av ett nytt lågtryck över sydligaste Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Växlande 1-5 meter i sekunden, imorgon nordväst och från eftermiddagen 7-12. Skurar, annars god sikt. Skagerrak sydväst 7-11, imorgon eftermiddag på norra delen växlande 1-5, annars väst 10-15, mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 3-8, imorgon kväll 7-12, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern, växlande 1-6 och god sikt, imorgon skurar med måttlig sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, syd eller sydväst 3-8, imorgon eftermiddag något ökande och på södra Östersjön omslag till väst. Tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Imorgon eftermiddag på mellersta Östersjön risk för dimma. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Väst eller syd, väst 4-9, i natt 2-7. Imorgon eftermiddag syd, mest god sikt. Rigabukten, växlande 1-5, imorgon syd eller sydväst och något ökande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Finska viken, omkring sydväst 3-8. Från i natt regn eller skurar med måttlig sikt. Imorgon eftermiddag god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd 3-8, i natt växlande 1-5. Imorgon syd eller sydväst åter 3-8 meter i sekunden. Och tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och lokalt risk för dimma. Och så aktuella observationer. Torsminde, sydväst 3 meter i sekunden. Oxej 4 och Nordkoster, sydväst 7. Skagen, väst 4. Väderöarna, sydväst 11. Måseskär och Pålgrunden, sydväst 6. Naven, sydväst 5. Vinga, sydväst 2. Nidingen, sydväst 4. Anholt syd 4, Hallands Väderö syd 1, Drogden syd 5, Falsterbo syd 4, Arkona sydost 3, Skillinge sydväst 3. Hammerodde sydväst 2, Hane syd 6, Utklippan saknar uppgift, Ölands södra udde sydväst 5, Ölands norra udde syd 5.
Harstena väst 3, Håborg sydväst 4, Östergångsholm syd 6, Fårösund syd 4, Gotska Sandön saknar uppgift. Landsort väst 6, Skarpö sydväst 1, Svenska Högarna sydväst 7, Söderarm sydväst 6. Finska Utö sydväst 9, Nyhamn sydväst 8, Märket väst 9, Örskär sydväst 11, Äggegrund sydväst 6, Kuggören väst 5. Brämön nordväst 6, Lunge syd 6, Skogsudde nord 1, Jennesklubb nordväst 2, Holmen ost 3. Bjureklubb sydost 2, Piderönskär syd 7, Rödkallen sydost 7, Kemifyr sydost 6 och Storön till sist sydost 5 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll och god natt.
Klockan är 10 här i Ekot. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind reagerar starkt på att biståndsminister Benjamin Dosa igår kallade Miljöpartiet för tomtar och troll.
Ja, men det här är ju en nivå helt ovärdig en minister i Sveriges regering.
Ordbråket mellan Miljöpartiet och Benjamin Dosa fortsätter. Bakgrunden är att MP krävt biståndsministerns avgång på grund av regeringens hantering av UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. I SVTs 30 minuter framkom det i veckan att biståndsmyndighetens Sida vill att skicka stöd till UNRWA, men att regeringens statssekreterare i biståndsfrågor i sms försökt påverka hur myndigheten hanterade ärendet. Förutom Miljöpartiets avgångskrav så har Vänsterpartiet gjort en KU-anmälan. Men igår gick Benjamin Dosa till hård motattack och skrev att Miljöpartiet bara bryr sig om partipolitiska utspel och beskrev MP som, citat, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, slutcitat. Språkröret Amanda Lind är starkt kritisk till biståndsministerns uttalande.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man försöker flytta fokus från det djupt kritiserade beslutet att stoppa stödet till UNRWA. Jag förväntar mig av en minister att man agerar sakligt, man svarar på frågor istället för den här sandlådenivån.
Reporter Ylva Tidevall. Så till bemanningen av vården i sommar. Tidigare idag har Ekot berättat att regionerna anser att det ser bättre ut än i fjol. Men nu visar det sig att facket inte alls delar den bilden. Enligt Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, är läget istället på många håll mer ansträngt än förra året.
När vi frågar våra förtroendevalda inför sommaren så säger man att 16 av 21 regioner, där ser det faktiskt värre ut.
När Ekot frågade regionernas ledning om möjligheten att bemanna verksamheten under sommaren jämfört med i fjol svarade 10 att det ser bättre ut, 2 att det ser sämre ut och övriga oförändrat. På frågan vilka verksamheter som är svårast att bemanna under sommaren nämner många akuten och förlossningen och flera nämner också vårdcentralerna.
Sommaren blottlägger hälso- och sjukvårdens svagheter varje år och det är väldigt tydligt och det handlar ju om kompetensförsörjningen.
Regionernas lösningar handlar ofta om att man fokuserar på akut vård och skjuter upp det som kan vänta. Att man samarbetar mellan avdelningar och vårdcentraler, tar in hyrpersonal och erbjuder ordinarie personal olika former av ersättning för att jobba under de intensivaste semesterveckorna. Men Sineva Ribeiro på Vårdförbundet är skeptisk.
Det är viktigt att arbetsmiljön och patientsäkerheten inte får offras för att lösa tillfälliga bemanningsproblem, tänker jag.
De yrkesroller som är svårast att täcka upp vid semestrar är sjuksköterskor, både allmänna och med specialistkompetens, som barnmorska och för operation eller intensivvård. Även flera specialistläkarroller pekas ut. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är ju hat kärlek alltid till sommaren när man ser fram emot sin ledighet. Men man vet också att det är ganska tungt när man inte har semester.
Reporter Thomas Hedman i samarbete med P4 Gävleborg. De omfattande mobiltelefonstölderna har fortsatt på den pågående musikfestivalen Sweden Rock. Thomas Johansson är presstalesperson på polisen.
Ja, men det här sticker ut ganska mycket och det finns också exempel internationellt där man har haft såna här händelser där väldigt många mobiltelefoner blir stulna. Jag har inte sett det, definitivt inte på Sweden Rock och inte hört talas om det egentligen i Sverige heller.
Så ni undersöker väl egentligen om det finns samband mellan de här?
Ja, men det, vi jobbar egentligen på tre ben när det gäller stölderna. Dels informera publiken då om att håll koll på din telefon, håll koll på varandra så att säga, så att ni inte råkar ut för detta. Men naturligtvis också tittar vi på de anmälningar som kommit in. Vad har vi för vittnesuppgifter? Kan vi se något mönster i hur det har gått till? Och så har vi också haft en betydande övervakning inne vid konserterna som vi normalt inte har på så här stora festivaler. Det är väldigt specifikt. De sker framför de stora scenerna, nära scenen sker de. Så att, det finns liksom en likhet i hur det här går till.
Thomas Johansson på polisen i Blekinge och intervjuades av Isak Krona. Vädret. Imorgon får Götaland och Svealand regnskurar medan södra Norrland får en del sol. Norra Norrland till en början regn men under eftermiddagen ett lättande molntäcke. Temperaturen hamnar 12-17 grader. I norra fjällen 5 grader. Ekot, Veronica Mitrovska.
P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby. Idag ska vi göra pinnglassar.
Och här har du glassar som du har gjort alltså, som du har i frysen.
Exakt. Här har jag strawberry cheesecake ungefär. Crème brûlée. Och här har jag gurka med lime och chili. Det är min son som har kommit på den. Och sen så har den tajin ovanpå som är en...
Ja, den här, en kryddblandning som är väldigt god, spritsig.
Så det är som lite salt, torkad lime och chili. Och sen så här har vi mango med tajin. Och det här är min favoritsmak. Det här är en väldigt asiatisk smak som jag smakade på en restaurang i Ecuador. En asiatisk restaurang i Ecuador. Det är mjölk, ingefära och rostade sesamfrön. Och sen har vi då vegansk choklad. Och den har sån här lite fudgy konsistens. Och sen har vi citron.
Jag är hemma hos Maria Borda i Malmö. Maria älskar pinnglassar. Hon ska göra glass, isglass, som får rätt konsistens och inte blir så där superhård som det blev när man försökte som barn. Maria har samlat sin glasskärlek i en bok som heter Paletas, pinnglass på latinamerikanskt vis. Vad betyder paletas?
Det betyder väl spatel egentligen. Det är det ordet vi använder för glass, pinnglass. Och ordet är väl vanligast i Mexiko, men det har spridits över hela Latinamerika. Men pinnglass har vi haft överallt. Vi har bara haft andra ord för det. Mm. Men nu säger man paletas överallt, tror jag, nästan överallt.
Och när du säger vi, vad finns med i begreppet vi?
Vi latinamerikaner. Ja, jag har mitt ursprung i Bolivia. Jag är född i Argentina, men min familj är från Bolivia.
Är det liksom glass? Finns det där hela tiden? Liksom?
Mm. Ja, men det finns en lång tradition av glass. Min mamma växte upp i huvudstaden, men också i små byar i Anderna. Och där tillverkar man glass som man har gjort det i hundratals år. Även före Inka-tiden. Det är så kallt högt upp över Anderna. Det är ju 4-5 tusen meter över havet. Så de brukade hälla ut den i såna här stora plåtfat. Och jag vet inte hur Inkas gjorde, för de hade väl inte plåt, kanske plåtfat. I alla fall så brukar den frysa till is över natten. Och jag har faktiskt sån i frysen.
Wow, vad häftigt. Exakt. Och vilken sorts glassa gjorde man då, om man går tillbaka så långt?
Ja, man gjorde den av en gröda som heter cañahua, som är en släkting till quinoa, som man gör ett mjöl av och som smakar lite jordigt, lite nötigt, nästan lite kolaaktigt ibland. Och som man då blandar med väldigt mycket ett rårörssocker och ofta med kanel. Kanel är en väldigt vanlig krydda i Bolivia och det är nästan som att det är vår vanilj. Det är ofta kanel i fruktglassar eller vi gör kanelsaft och det mest klassiska bolivianska är kanelsorbet. Men även Inkas gjorde då det. Eller så kunde de göra, för den här glassen heter taua, de kunde göra taua av olika rotfrukter som de lät mogna i solen. Såna söta rotfrukter som de lät mogna i solen så att de blev riktigt söta. Och sen så mosade de och frös dem till is och så blev det liksom som en söt dessert för folken där.
Hackar man och gör som en slush eller skär man upp den eller gör man?
Ja, man skär den i små fyrkanter och sen så berättar mamma att när man köpte så fick man då en liten pappersbit runt. Hon minns det med sån enorm nostalgi och har berättat så mycket om den här väldigt speciella glassen och jag var så nyfiken på den. Det lät ju väldigt speciellt, en glass gjord av någonting som liknar quinoa liksom. Så att jag och mamma har experimenterat jättemycket med det bara för att jag vill ge henne den här nostalgiska tillfredsställelsen. Så att vi har experimenterat med det och misslyckats många gånger, men till slut så har vi lyckats med någonting som hon säger, ja, men det här smakar väldigt likt.
Och då fick du smaka på det också?
Då fick jag smaka på det också, ja. Mm.
Ja, då får du beskriva hur den smakar.
Ja, men alltså jag har ju frysen som du kan få smaka.
Har du?
Jag har ju det. Jag har gjort åt dig.
Wow! Ja.
Så här ser den ut. Det är som bruna små. Det ser ut som platta